Hörrni, som ni märker idag så är det ju lite mångspråkigt. Vi har finska och vi har svenska och så har vi engelska mitt i allt också. Och jag tror att det är bara att börja vänja sig vid att vi har alla möjliga språk mitt ibland oss. Vi har Kirsti och John Donovan som kommer från Australien. Ni har sett Kirsti och John här under några månader, tror jag, veckor eller åtminstone. De har gått in och ut ibland oss och inte så många av oss vet så mycket om dem. De har någonting med Samaria att göra. De har någonting med Ryssland att göra. Och allt det där ska vi få höra lite mer om under serveringen efter möten. Det ser vi fram emot redan nu, eller hur? Yes. Men det var därför för John, han föredrar engelska. Eller ryska kanske, jag vet inte. Men i alla fall engelska. Framom svenska och finska än så länge. Så därför så sjunger vi lite engelska också. Och det kanske blir fler som behöver det språket. Så att det är roligt, eller hur? Hörrni, idag är det ju allhelgona helgen. Vi firade helgonadagen igår. Det är ju en väldigt speciell helg. Jag har gett därför rubriken. Och predikan idag så har jag gett rubriken då Alla helgon idag. Det är ju naturligtvis en sån här mångtydig rubrik som ni får tolka precis som ni vill. Eller hur? Alla är helgon idag. Är alla helgon idag? Ja, det klarnar så småningom det här naturligtvis. Jag sätter ett eller här efter ordet i alla fall för att lite få er att börja tänka lite. Vad är det här? Vad ska det här handla om? Jag vet att många av oss igår eller nu under helgen besöker gravgården. Någon anhörigs grav som vi går att tända ljus vid. Som vi minns. Och som vi hedrar minnet av på det här sättet. Så det är en dag och ett veckoslut som har blandade känslor naturligtvis. Sorg och saknad. De nära och kära som har lämnat oss. Och jag tror det är väldigt nyttigt och bra för oss att ha någonstans att gå. För att minnas. För att tacka Gud för den tid vi hade tillsammans. Så även om det smärtar så tror jag det är någonting riktigt och viktigt att vi möter vår verklighet som den är. Och den innefattar också saknad och sorg. Ett perspektiv på det är ju faktiskt också det att de vi minns har gått före oss. Och de påminner ju oss då om att vi också alla är på väg. Eller hur? Vi är alla på väg dit. Och fast vi inte alltid så ofta gärna vill tänka på det, eller hur? Så är det ju verkligheten den att också vi en dag ska dö. Det sker alla människor. Men vi tror ju att det inte är slut där. Det försörjer vi inte heller som de som tror att det är slut där. Vi sörjer på ett annat sätt. Men låt den här helgen och den här predikan också påminna det är om att du också en gång ska dö. Och vad händer då? Vad säger Bibeln? Jo, då kommer vi, när vi dör, kommer vi att möta Gud ansikte mot ansikte. Och vad händer då? Jag tänker mig att livet är en resa på väg. Somliga har kommit fram. Vi är ännu på resan. Och vad händer under resans gång? Och vad händer när vi kommer till Gud? Vad kommer Gud att se i oss då? Och den kanske allra viktigaste frågan är ju, vad ser Gud i oss nu? För Gud har ju ingen skillnad mellan livet på jorden och livet i det osynliga i himlen. För honom är ju allting detsamma livet, eller hur? Inte börja vårt liv när vi dör i det eviga. Och inte ta vårt liv slut här. När vi dör här på jorden. Utan för Gud är allting ett enda liv, eller hur? Så det som Gud ser idag, det är någonting som han kan se också då, när vi ser honom ansikte mot ansikte. Och det tycker jag har relevans för oss här idag. För det är inte så att sen någon gång, då ska jag ordna upp min relation med Gud. Då ska jag överväga hans frälsningserbjudande. Då ska jag börja tro och vandra med honom sen. Utan Gud. För Gud är allting nu. Jag tror det är bra för oss att förstå det. Nåja, alla helgons dag så är ju frågan, ser han då ett helgon i dig och mig? Då kommer det ju så att vad är det här med helgon? Eller hur? Vad är det att vara helig? Naturligtvis så finns det ju, vi är ju influerade av hur världen betraktar det här med helgon. Vi läser om det och vi har traditioner. Kyrkan genom historien har liksom lyft fram det här med helgon. Att det är människor som har speciellt fin karaktär, fin personlighet, har gjort de rätta besluten, de har mycket med Gud att göra. De är fina människor på allt sätt och vis. Och de har så mycket med Gud att göra så Gud använder dem på något sätt. Och sen hade det då blivit en märklig, om vi tänker nu på kristenheten i det stora hela, och vi tänker på katolska kyrkan och allt det här, så hade liksom spårat ur den här att man minns de som har gått före, att man hedrar deras minne, man ser upp till deras föredöme, och så börjar man be att de ska tala med Gud. Och man börjar tillbe människor, vilket ju är märkligt. Men om vi tar nu liksom världen idag, så är det faktiskt så det ser ut. Eller hur? I de historiska kyrkorna. Och det här har ju förstås vi inte så väldigt mycket hos oss, hoppas jag. Jag sa om att riva är som en resa. Och låt mig nu ändå påminna er om boken Kristens resa, John Bunyan. Hur många har läst den? Flera stycken. Det här är en fantastisk allegori om livets resa. Så att ni som inte har läst den så kan få låna den av mig. Jag hittade ett exemplar i min bokhylla som är utgiven 1956. Det känns ju gammalt. Men vet ni när den är skriven? Någon gissning? Vet ni när den är skriven? Ge mig ett förslag. Vem vågar vara frimodig och säga fel svar? Du är rätt så nära. Du är rätt så nära. Bara några decennier missar du. Slutet på 1600-talet. Och den här är fortfarande en klassiker som läses. Det här är en allegori där han på ett skickligt sätt berättar om vår inre resa, vår inre kamp, genom att på något vis, hur ska jag säga, externalisera dem. Han flyttar ut tvivlet i en person, otroligt person. Och alla de här olika vägskälen som han kommer till är ju hans inre val att följa Guds kallelse, Guds väg, eller gå sin egen väg, som ofta känns och verkar lättare i stunden åtminstone. Så att jag rekommenderar att ta den här eller den nyare utgåva och läs den här för att lära dig om livets resa. Jag tycker han hade ett så bra citat som jag hittade här idag också, som egentligen är helt random, som min dotter brukar säga. Helt lösryckt kanske då på svenska. Men det var så bra så jag måste ta med det här. Och säger han så här, John Bunyan: du kan göra mer än att be efter att du har bett. Men du kan inte göra mer än att be förrän du har bett. Fundera på det där, det var ganska finurligt och ganska djupt. Eller hur? Låt mig bara berätta lite här nu för att ni ska igen få lite mer aptitretare på den här. Han var ju en självständig kristen på 1600-talet, när fortfarande statskyrkan hade tummen på alla konstiga svärmare. Han var predikant och så kommer myndighetspersonerna och sätta honom till fånga. Och säger: du får inte predika så där, för du talar, det som du säger kommer från djävulen och allt sånt här. Så satte de honom i 4 månader i fängelse. Och sen skulle han få komma ut på det villkor att han inte skulle fortsätta predika. Och det gick han inte med på. Så han fick sitta kvar i fängelse. Och han satt kvar i fängelse. 1 år, 2 år, 3 år. Det gick 14 år innan de tydligen tröttnade på honom. Eller så kom det en annan politik i landet, hur det nu var. Under den tiden då skrev han den här boken. Och han skrev andra böcker också. Kristinas resa finns det också faktiskt. Men det här är den mest kända. Så att medan, ifall ni någon hamnar i fängelse, varför inte skriva en bra bok som man läser 400 år senare? Gör om det den som kan. Det var John Bunyan. Men han alltså tar ju då hela det här andliga livet och det konkreta livet. Jaha, säger Maria. Ser man på, det var som en tanke och en plan nästan. Det finns i bokståndet alltså den här boken också. Fantastiskt. I biblioteket, ännu bättre. Billigare att låna än att köpa. Perfekt. Alltså han beskriver det här livet som en resa naturligtvis. Det var det vi var inne på här. Vi är på väg någonstans och det händer saker. Och det som kanske framförallt beskrivs bra i den här boken också och som vi vet om i livet, att de där vägskälarna i våra liv är ganska knepiga. Ni vet, vägskäl är ofta, om vi inte har gator som går på tvären, så har vi vägskäl som går ofta ett sånt y. Så det kan liksom vara en ganska liten skillnad i början när man väljer den ena eller den andra vägen. Det är samma plats man är på fortfarande. Det är samma liksom natur och samma så här. Men felet med att välja fel, eller hur? Det är att man inte kommer dit man ska. Man kommer fel. Även om det känns hur bra som helst där i första skedet. Och det är väl någonting av det här som vi får kämpa med och som John Bunyan beskriver i sin bok. Nåja, nog om detta. När vi talar om helgona så talar vi alltså om helighet. Och Bibeln är full av beskrivningar av Gud, att han är helig. Han är upphöjd, han är någonting annat. I honom finns det inget mörker utan bara ljus, sanning och kärlek. Eller hur? Och det är ju bra, eller hur? Den andra utgångspunkten vi ska tänka på idag är att Gud, han vill att vi ska vara som han. Det är hans tanke och plan när han skapar människorna. Han vill att vi ska bli som han. Vi ska vara som han. Alltså heliga. Vara ljus. Vara sanning. Vara kärlek. Det är så vi föreställer oss himlen, eller hur? Där är det ljust. Där är alla goda. Där är det bara sanning som så att säga gäller. Det finns ingen lögn, det finns inget ont, det finns ingen smärta, det finns inget lidande. Det är Guds värld. Det är himlen som vi har fått det uppenbarat för oss. Men det finns en tredje utgångspunkt i tillvaron i vårt resonemang här. Och det är det att Bibeln säger att ingen av oss är helig. Ingen av oss är helig. Om man ser på världen idag, speciellt om man ser på grannen eller man ser på någon annat land eller något sånt här, lite längre bort sådär, så då inser man ju att jo, det finns mycket ondska, det finns mycket lögn, det finns mycket svek. Vi vill gärna lite titta att de där andra har det där. Men Bibeln säger att det är allas problem. Vi ska läsa ett bibeltext här som inte är så väldigt glad och uppmuntrande och inspirerande. Men man måste ju börja där i verkligheten för att se vad Gud tänkt göra åt saken. Vi läser det här tillsammans, högt och ljudligt. Det är Paulus som skriver det här i Rombrevet 3:10-20. Vi läser. Det står skrivet. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggorms gift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Och fridens väg känner de inte. De har inte Guds fruktan inför sina ögon. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Det här är alltså från Romarbrevet där Paulus väldigt grundligt berättar hur människorna har liksom lyckats avvika från Guds väg. Där människorna har valt att inte tro på Gud. Där människorna har valt att inte lyda Gud. Där människorna har valt att följa någon annan. Och resultatet beskriver han då i de här ordalagen bland annat. Många andra ord också. Hur det liksom förändrar människor. Hur människor börjar söka sitt. Hur människor börjar välja att tänka på sig så mycket att det skadar någon annan och inte fråga efter Gud. Och det är väl inte så svårt att känna igen tillvaron. Då var det så, nu är det mycket så också fortfarande. Det här är liksom var världen befinner sig idag. Det är inget vidare utgångsläge, eller hur? Det är ganska dystert. Men det slutar ju inte där, tack och lov. Vi ska gå vidare och se att det finns någonting mycket, mycket bättre berätt för oss. Och Paulus, han skriver i samma kapitel som han just beskrev utgångsläget för människan och mänskligheten, så berättar han en god nyhet. Ska vi läsa? Romarbrevet 3, 20-24 och vers 26. Vi läser. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Här händer det någonting helt fantastiskt. Gud griper in i människornas liv, i våra liv, och säger, ja, i dig själv kan du inte bli som jag. Det har hänt för mycket. Det är allt för mycket som har gått sönder. Det är så mycket av lögn och ondska som kommit in också i ditt liv, att du är förlorad. Det går inte att på egen hand komma tillbaks från den vägen som du har gått på. Men då har han ju berättat en utväg. Det här känner vi alla till, eller hur? Det här är grundläggande evangelium, att den som tror på Jesus blir rättfärdiggjord. Och det här är en insikt som vi behöver göra, att det är genom tron på Jesus det här händer. Fortfarande i vårt land, som ju ibland beskrivs som ett kristet land, så säger man ofta ändå att jag försöker så gott jag kan. Det får väl lov att räcka. Men Gud säger, det räcker inte. Men jag har gett dig en annan väg, en bättre väg, en väg som gör att du blir precis lika helig och rättfärdig som jag. Och hur får vi tag i den? Jo, genom tro på Jesus. Vad händer när vi tror på Jesus? Gud förklarar dig rättfärdig. Han ser dig som rättfärdig när du tror på Jesus. Och Jesus har fått försona dig med Gud. Förlåta dig dina synder, rena dig från dina synder. Du är förklarad rättfärdig. Du är förklarad att du är helig. Gud förklarar att du är ett helgon. Eller hur? Paulus säger ännu här i Romarbrevet 3 och 28. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Så här gör Paulus upp det som Jesus också var väldigt tydlig med. Att de där laggärningarna räcker inte hur bra du än försöker. Du måste följa Jesus, du måste tro på Jesus. Annars räcker det inte till. Men här kommer vi in nu då i den riktigt spännande grejen här. Vi är alltså förklarade rättfärdiga. Men så kommer det här men. Skulle jag fråga dig så här nu riktigt offentligt eller så privat. Är du ett helgon? Så skulle du antagligen säga nej, det är jag inte. Åtminstone så skulle jag säga att nej, jag är nog inget helgon. Och ibland finns det ju så här. De här som tycker att kristen tro är på något vis där en förtryckar religion, som är stolta över att jag nu är absolut inget helgon. Det är liksom en slags merit, men det är liksom upp och ner. Gud kallar oss att vara heliga. Men vi känner oss inte alltid så heliga. Vi tänker inte alltid så heligt, eller hur? Eller inte vet jag hur det är med, men jag står nu här och bekänner att så här är det med mig. Jag talar inte alltid så heligt. Och jag handlar inte alltid så heligt som jag vet att Gud skulle vilja att jag gör. Hur går det här ihop? Jag just sa här att Gud förklarar oss rättfärdiga. Men sen så kämpar jag fortfarande på med olika saker. Och märker att jag inte lyckas vara som Jesus. Hur ska vi få den här ekvationen att gå ihop? Men det är ju, jag tror att det här är något vi alla känner igen oss. Att vi lever mellan det här spänningsfältet, i det här spänningsfältet mellan att okej, vi accepterar det att Jesus har tagit våra synder och jag är rättfärdiggjord. Men sen är jag ännu inte lik Jesus, eller hur? Och det är väl det här som är vår riktiga resa i livet. Att från att få en bra start också lämpa av oss de här bördorna och förändras inifrån. Jesus hade ju sällan problem med människor, hur de, fast de så att säga i folks ögon var syndare, bara de kom till honom. Han hade problem med de här religiösa som trodde att de gjorde så gott de kunde och att det var bättre än vad de andra gjorde bredvid där. Och att de än därför var lite bättre ställning gentemot Gud. Det var de Jesus fick brottas med och som han blev frustrerad på riktigt ordentligt. Eller hur? Men han mötte Jesus. Han sa ju, det var, jag tyckte bara, det här är samma sak, spänningsfältet, ta det med er här. Han sa så här åt sina lärjungarna, han hade lite haft igen någonting att göra med de fariseerna, så sa han att om inte er rättfärdighet övergår fariseernas så kommer ni inte att se Guds rike eller himmelrike. Men sen i några kapitel senare så beskrivs det hur fariseerna blev så frustrerade på Jesus för han umgicks med publikaner och syndare, så får han hem till dem och festa. Eller hur? Och så säger han till fariseerna när de inte förstår vad han håller på med, att det är Matteus 9:10-13. När Jesus sedan låg till bords i hans hus, alltså i den här publikanens hus, jag vet inte vem det här var, tullindrivare och syndare kom dit i alla fall och la sig till bord tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sa till lärjungarna, hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det här och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det är syndarna han kallar, de som förstår att de är syndare. De som kämpar med den här, hur ska vi säga, det är att man vill å ena sidan och så vill man å andra sidan. Eller hur? Och så väljer man fel ibland. Och så får man konstatera att nej, så där skulle inte Jesus ha gjort. Det här är alltså den helgelseprocess som Gud har kallat in oss i och som livet handlar om egentligen. Att vi ska bli mer och mer lika Jesus. Nå, i Romarbrevet får Paulus då också lite brottas med det här att jaha, om inte man ska försöka sitt bästa, om inte har någon betydelse vad jag gör, jag blir ändå inte frälst och rättfärdiggjord genom mina gärningar, goda gärningar. Vad är det då för vits att försöka, tyckte någon. Så de trodde att han predikade på det sättet att okej, då är det fritt fram att göra vad som helst. Eftersom vi lever under nåden, Gud har förklarat oss rättfärdiga och vi är nu som vi är. Så det är bara att låta det fara. Så trodde de att han predikade. Han måste också liksom, han måste ta itu med det där resonemanget. Och han är väldigt tydlig. Vi kan läsa det här tillsammans. Det är från Romarbrevet 6:1-4. Han för liksom en sån här retorisk diskussion i sitt brev till romarna om det här. Han har just förklarat att vi är förklarade rättfärdiga genom tron på Jesus. Det är det som händer i oss. Då säger han så här, vi läser. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Paulus säger att hallå, det har hänt någonting i er. När Gud förklarar er rättfärdiga, när ni har fått del av det nya livet så har det hänt någonting. Ni har blivit förvandlade så att ni inte längre är, som man säger på datorspråk, kompatibla med synden. Det funkar liksom inte med synden i ert liv i längden. Det blir en konflikt mellan Guds rike och köttets rike, om man säger så. Och om Gud har gjort ett sånt nytt liv i oss så ska vi ju vara måna om att inte gå tillbaks till den där andra vägen som vi var tidigare på. För då förlorar vi ju det nya livet. Jag tycker här är det intressanta här att dopet kommer in här faktiskt som en undervisning från Paulus. Där han säger att när ni har kommit till tro på Jesus så ska ni låta döpa er för att bekräfta att Jesu död betyder att också jag dör i relation till synden. Han har ett ganska invecklat resonemang kring det här med liksom att dö bort ifrån synden. Och ni får nog läsa Romarbrevet många gånger, kan jag lova, innan det börjar landa. Och inte har det landat hos mig heller. Jag bara levererar det som står där. Så får ni låta anden fortsätta undervisa er här. Men den här processen från att vara förklarad rättfärdig till att bli mera lik Jesus, det som vi kallar helgelse, det börjar ju med den insikten att synden faktiskt tar död på mig och skiljer mig från Gud. Det är ett stort problem som jag måste få löst i mitt liv. Och vi har redan läst att Jesus har löst det. Den här processen fortsätter sedan med insikten om att det är bara anden som kan ge mig livet. Det andliga livet, det eviga livet. Och kan förändra mitt sinnelag, tänkesätt, bakomliggande motiv. Att jag börjar drivas av kärlek istället för någon annan känsla. Eller hur? Jesus, han var inte så väldigt noga med det yttre. Bara det inre livet fanns. Däremot så hjälpte inte det fina yttre om det inre var mörkt. Och han är ute efter att förändra oss inifrån. Så att vi kan leva inifrån det som anden ger oss, eller hur? Det finns Romarbrevet 8, 12-17 som vi ska läsa också här. Där han fortsätter att resonera hur vi ska hantera synden när vi lever här på jorden. Så länge vi reser genom livet så måste vi möta vägskälarna, möta frestelserna, möta och veta hur vi ska hantera synden. Då skriver Paulus så här i Romarbrevet 8 då, vi läser. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Du är alla som drivs av Guds ande, Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan, när ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Nu börjar det likna sig någonting, va? Vi har alltså skyldigheter, men inte mot vår onda natur. Inte mot det här gamla sättet att tänka, inte mot det gamla sättet att välja. Utan vi har fått en ny utgångspunkt. Och då kommer ju anden in här. Det är genom anden som vi får impulser som kommer från Gud, som är rätta, som är goda, som är sanna. Det är inte från vår egen reaktion på det yttre. Det är inte bara det att vi reagerar och så säger vi, ja men så här är det, vad kan jag? Jag blir arg, då säger jag sådana här saker. Eller hur? Eller de där människorna gjorde det och det mot mig, alltså kan jag inte låta bli att vara bitter på dem och hata dem. Det kan jag ingenting göra, jag är bara sån. När man var så riktigt ärlig och uppriktig så kan man höra sådana reaktioner ibland, eller hur? Det är liksom höjden på ärlighet att säga, och liksom autenticitet, att jag är sån här bara. Jag kan ingenting göra åt det, och det är bara så här. Men Gud säger, du behöver inte vara kvar i den här. Du behöver inte vara ett offer för det yttre. Utan du kan få drivas inifrån av den helige andes tilltal, den helige andes närvaro, eller hur? Det är det han säger. Den som drivs av Guds ande är Guds son och dotter. Vad har vi alltså sagt här idag nu? Genom tron på Jesus blir du rättfärdiggjord av Gud, förklarad rättfärdig i Kristus Jesus. Genom dopet så proklamerar du att du inte tänker gå i syndens ledband längre. Att du bekänner dig till Kristi död och uppståndelse. Att du lämnar det gamla livet som du hade och börjar med Jesus ett nytt liv. Eftersom du genom Kristi död kan förklaras död i relationen till synden kan du börja säga nej till synden. Och du är inte heller ensam i frestelsen. Och genom den helige ande får du del av andens sinne. Vad är andens sinne? Jo, det är Guds sinne. Det är Jesus sinne. Det börjar hända någonting inne i dig när du umgås med den helige ande. När du söker att lyssna till den helige ande så börjar det hända någonting i dig, inom dig. Och du får alltså möjligheten att få en annan drivkraft, ett annat perspektiv, en annan motivation till allt du gör som kommer från Gud. Tänk det, att vi skulle drivas av kärlek istället för hat. Eller hur? Det är en stor revolution. Och då måste vi släppa bördan av synden och inte säga att det här är en del av mig, jag måste ha med det här. Utan vi får faktiskt lämna någonting bakom oss och säga: Jesus, jag tar ditt ok istället för den där gamla bördan som jag bar på. På något vis så här är kontentan av vad Betania står för, eller hur? Vi vill säga till alla människor i Sibbo och i hela världen, så alla som vi bara möter, att om du ännu inte har beslutat att tro på Jesus, så beslut dig idag. Det är en väldigt bra dag att göra ett sånt beslut idag. Eller hur? Igår kan du göra något mera åt. Imorgon vet du inte om du har en möjlighet att göra något beslut mera. Men idag kan du göra beslutet att börja tro på Jesus. Och vad händer om du tror på Jesus? Kan du ta med dig till din granne? Då kommer Gud att förklara dig helig, rättfärdig på alla helgons dag och alla andra dagar. Det andra vi vill säga är att om du tror på Jesus men ännu inte genom dopet deklarerat din vilja att dö bort från synden, att lämna det gamla livet bakom dig, att leva tillsammans med Kristus, ja, då ställer vi gärna upp och vill gärna döpa dig till Kristus. Och sen om du då tror på Jesus och du vill leva heligt, följa Jesus och leva för Gud, men ännu inte blivit uppfylld av anden som Bibeln säger att du kan få bli, då vill vi igen ställa upp för dig och be för dig och med dig, så att du kan få uppleva mer av Guds närvaro i ditt liv på ett alldeles speciellt personligt sätt. För det är det som den helige ande är. Han är väldigt personlig. Alf var inne på det här att den oändliga guden, han kan också bo i ett människohjärta. Och det gör han genom anden. Och anden pratar med dig på sitt personliga vis som han inte pratar med någon annan, tror jag. För han vet hur du funkar. Han vet hur du är. Och han vet var du är på din resa och vilket vägskäl som du kommer att möta imorgon. Så du kan lugnt be den helige ande hjälpa dig. Och Bibeln talar ju om det här, att när en människa blir född på nytt, då är det anden som ger livet. Men Bibeln talar också om att du kan få uppleva andens närvaro på ett alldeles speciellt sätt. Vi kallar det i Pingstkyrkan ofta för andedopet. Att bli uppfylld av den helige ande på ett speciellt sätt, som ofta då kan synas på olika sätt. Läs mer om det i Bibeln. Men vi tror att det är det här vi vill ge till alla som vill lyssna, som bor i Sibbo och som bor i världen. Det är liksom vårt uppdrag med den här församlingen. Det är att förkunna att du kan bli frälst. Du kan få dö bort ifrån dina synder och fortsätta vandra tillsammans med Jesus. Och du kan få uppleva den helige ande i ditt liv. Inte bara i gudstjänsten, utan i alla dygnets sekunder, om det sen är ljusårssekunder eller vilka sekunder vi pratar om, Alf. Men i alla fall så det där, tycker jag att vi har ett väldigt bra budskap i det här, eller hur? Jag vill sluta med de här bibelställarna från Romarbrevet. Jag läste bara Romarbrevet idag. Det finns mycket, mycket mer om allt det här i Bibeln naturligtvis. Men Paulus, han förklarar och brottas med de här olika sakerna väldigt bra. Och jag tycker vi ska läsa som avslutning då här. När vi tror på Jesus, när vi har sagt: Jesus, jag vill leva det nya livet tillsammans med dig. Och jag säger välkommen helige ande. Så har Paulus en sån här liten triumftext här då. Vi läser: men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Då jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och vad betyder då det här sista? Ingenting ska kunna skilja oss från Guds kärlek. Och vad är det som Guds kärlek gör med oss? Jo, Guds kärlek gör oss rättfärdiga. Guds kärlek ger oss den helige ande, som det står i någon sång, som pant på arvet i himlen. Alltså en försmak av himlen börjar leva inom oss. Och vem, om man riktigt får säga som det är, vem skulle vilja gå miste om det här egentligen? Om folk skulle förstå hur fantastiskt erbjudande Jesus har gett oss. Gud vill ha dig i sin familj. Gud vill ha dig till himlen. Gud vill vara tillsammans med dig när han har fått göra dig helig så som han är, eller hur? Så säg ja till Jesus Det är det sista jag vill säga. Säg ja till Jesus. Och där är vi. Vi ska fira nattvard om en stund, men vi ska först tacka Herren. Jesus, jag tackar dig för att vi idag fått läsa ditt ord om vad du vill göra i våra liv. Att du vill förändra oss inifrån. Du vill faktiskt lyfta av oss bördorna. Du vill lyfta av oss syndens börda framför allt. Det som skiljer oss från dig. Det som dödar oss. Och nu ber jag, Herre, att vi idag ska få förnya vår relation till dig, vår tro på dig, vårt förbund med dig. Och säga Jesus, tack för frälsningen. Tack för försoningen. Tack för det nya livet som du har gett åt oss, Herre. Tack för att vi får tro på dig idag. Tack för att vi får välkomna den helige ande in i våra liv, Herre, i större mått, Herre, så att vi istället för att frestas av synden, drivas av köttet istället, skulle få drivas av den helige andes liv och glädje och vilja i våra liv. Nu ber jag att det här ordet ska få leva i oss. Det här ordet ska få förändra vårt tänkesätt. Och hjälpa oss att välja rätt i livets alla vägskäl, Herre. Ge oss nåd att gå din väg, Herre, som du visar oss. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.